Avgångsbesked från Storbritanniens premiärminister Keir Starmer idag. Tidigare Manchester-borgmästare ser ut att ta över. Välfärden i fokus, ett av kraven från KD-ledaren Ebba Busch inför att ingå i en eventuell regering efter valet. Efter fredssamtalen mellan USA och Iran, oro bland iranier som befinner sig inne i landet och kritik mot regeringens nya filmpolitik som presenterades idag. Det är innehållet i Ekot 17:15 med nyheter, kultur och sport. Ja, idag meddelade Storbritanniens premiärminister Keir Starmer att han avgår efter att ha förlorat partiets förtroende. Och nu ser allt ut som att det blir den nyvalde parlamentsledamoten Andy Burnham som blir hans efterträdare.
Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party.
Frågan är om jag är bäst lämpad att leda landet in i nästa valkampanj. Jag har hört svaret från mina parlamentsledamöter och jag accepterar svaret. Och det är därför jag väljer att avgå, sa premiärminister Keir Starmer till journalisterna som samlats utanför Downing Street i förmiddags. Att Starmer skulle avgå var inte helt oväntat. Fram till i förra veckan har han konsekvent sagt att han kommer ställa upp som kandidat om han skulle utmanas om partiledarposten. Men under helgen ändrades tongångarna och började allt mer luta åt att han faktiskt skulle välja att avgå. I torsdags vann den populära Manchester-borgmästaren Andy Burnham med stor marginal fyllnadsvalet i Makerfield och har redan gjort klart att han kommer utmana Starmer om ledarskapet. 27-årige Tom som kommer från Manchester säger så här om varför han vill se Burnham som nästa premiärminister.
I love the guy. He made our buses yellow. He took them under public ownership. I think he's kind of showing some bad signs at the moment of capitulating to the sort of Labour together centre. But you know, hopefully that's just electoral stuff and he'll kind of more tack to the Manchester way of life on the left.
Jag älskar killen. Han avskaffade privatiseringen på stadsbussarna och gjorde biljetterna billigare. Just nu ser jag att han drar mer mot mitten i sin politik, men jag hoppas att det bara är tillfälligt, säger Tom, som nu bor utanför London. Idag svärs Andy Burnham in i parlamentet. Och när parlamentsledamoten och före detta hälsoministern Wes Streeting idag sagt att han ställer sig bakom Burnham och med det avsäger sig en kandidatur till partiledarposten, är det i princip endast formaliteter kvar innan en ny partiledare kan tillsättas. Men hur det kommer gå till och vem det blir är ännu inte helt klart. Sofia Sofroniado, London.
Vidare till Colombia nu där gratulationer strömmar in från högerledare världen över till Abelardo de la Espriella som igår vann landets presidentval. Valet innebär att Latinamerika gör ytterligare en sväng åt höger.
Från Benjamin Netanyahu till Donald Trump. Högerledare världen över gratulerade i natt Colombias nye president Abelardo de la Espriella som vann presidentvalet med historiskt liten marginal. Rösterna ska fortfarande kontrollräknas och vänsterkandidaten Ivan Cepeda vill inte erkänna sig besegrad än. Men det hindrade inte USAs president Donald Trump att gå ut på sociala medier och förklara att Abelardo de la Espriella vunnit stort och i ett 7 minuter långt telefonsamtal bjuda in sin colombianska kollega till Vita huset. Donald Trump har under valkampanjen uppmanat colombianerna att rösta på de la Espriella. Och de la Espriella har sagt att han vill se USAs Marco Rubio som sin inofficiella utrikesminister. I telefonsamtalet lovade de la Espriella Trump att kontrollera migranter som de senaste åren ofta passerat till fots via det colombianska Darien-deltat och samarbeta kring brott och straff och narkotikapolitik. Först på de la Espriellas att göra lista står att börja bespruta kokaodlingar från luften med bekämpningsmedel. Han vill också bjuda in internationella AI-företag för att inrätta övervakning med drönare från luften och sätta upp kameror med ansiktsigenkänning i städerna. Även grannländernas politiska allierade ringde igår för att gratulera. Chiles president Kast, Venezuelas oppositionsledare Machado, Bolivias president Paz, Perus presidentkandidat Fujimori, Ecuadors president Noboa och inte minst Argentinas Milei, som på sociala medier skrev att lejonet och tigern ryter i Latinamerika. Milei kallar sig för lejonet och de la Espriella har under valkampanjen framgångsrikt döpt om sig själv till El Tigre. Högervågen drar nu fram över Latinamerika och näst på prov står Brasilien som går till val i oktober. Där möter sittande president Lula da Silva den fängslade ex-presidenten Jair Bolsonaros son Flavio Bolsonaro. Och även där väntas Donald Trump blanda sig i valkampanjen. Lotten Collin i Bogotá.
Sverige nu, att stärka välfärden måste prioriteras av en kommande regering för att Kristdemokraterna ska kunna sitta i den, enligt partiledaren Ebba Busch. Och ett sånt fokus tror hon är avgörande om Tidöpartierna ska vinna valet efter knappt 4 år vid makten.
Nu har vi haft stora paradigmskiften på många så kallat hårda områden. Nu är det välfärdens tur. Vi har inte en hållbar finansieringsmodell eller upplägg för äldreomsorg, barnomsorg och sjukvård. Det behövs stora reformer för att välfärden ska kunna fortsätta leverera för svenska folket.
Ebba Busch tjuvstartade idag på eftermiddagen riksdagspartiernas medverkan i Almedalsveckan. Hon står bakom de skärpningar av rätts- och migrationspolitiken som regeringen drivit. Men mjukare frågor måste få större plats med fokus på exempelvis mindre klasser i skolan och kortare vårdköer. Och för att sätta sig i en regering efter valet så har Kristdemokraterna 4 krav. Förutom att välfärden ska vara i fokus ska framförallt vanliga familjer vara vinnare vad gäller den ekonomiska politiken. Höginkomsttagarna ska inte vara i centrum. Och medan Moderaterna gärna pratar om hur partiet sänkt skattetrycket så kommer Kristdemokraterna med Bors egen formulering med ett modest löfte att skattetrycket inte ska öka de kommande 4 åren.
Välfärden måste klara av att leverera på vettig barnomsorg, inte för stora klasser i skolan och att man får vård i tid. Och då är inte de kommande 4 åren de 4 tunga skattesänkaråren. Sen finns det enskilda skatter som kan och bör sänkas. Men jag tror inte att man ska tänka att det är nu vi gör enorma skattesänkningar på totalen.
I övrigt så kräver Ebba Busch politik som ska bygga allt från företag till infrastruktur och energiproduktion starkt. Till ett fokus på kristna värderingar. Och Tidöpartierna behöver nu skärpa till sig.
Valvinsten, valet är i fara för det blågula laget. Det som jag har konstaterat är hög tid för oss att lägga i en växel till och att få upp tempot lite grann i den här valrörelsen.
Kristdemokraternas Ebba Busch sist där, reporter Mats Eriksson. Under de senaste dagarna har den svenska kronan försvagats. Överraskande signaler från USA:s centralbank står till viss del bakom nedgången. Torbjörn Isaksson är chefsanalytiker på Nordea.
Det är absolut ingen dramatik än så länge vad gäller kronans växelkurs.
Efter att USA:s centralbank Federal Reserve lät räntan ligga kvar på samma nivåer under förra veckan försvagades den svenska kronan något. Men att räntan lämnades oförändrad hade marknaden räknat med. Det som överraskade och som fick den svenska kronan att reagera var signaler om en räntehöjning till hösten, säger Isaksson.
Just nu är vi i en miljö där flera centralbanker i omvärlden antingen har höjt sina styrräntor eller tycks vara på väg att göra det. Och viktigt är också, om man ser till den allra senaste tidens utveckling, det är att Fed förra veckan lite oväntat signalerade att man är ganska benägen att höja räntan, och många förväntar sig nu en räntehöjning till hösten. Och det har gjort att dollarn har stärkts på bred front och därmed också mot kronan.
Även kriget i Mellanöstern har påverkat svenska kronan något. Den förstärkningstrend som kronan hade till och med i början av året bröts när kriget i Mellanöstern började, säger Isaksson. Men trots det har kronan klarat sig relativt bra, säger han.
Det jag ser tillväxtutsikten i Sverige bättre än på många andra håll. Och en stark ekonomi brukar ju växelkursens stöd och det är det som gynnar den svenska kronan just nu då.
För svenska semesterfirare som är på väg utomlands ska inte den svenska växelkursen behöva ligga i fokus, säger Americo Fernandez, som är privatekonom på SEB. Samtidigt säger han att det finns några saker som kan vara bra att tänka på.
Det är viktigt att hålla sig till budgeten, inte dra på sig stora kreditkortsskulder som man inte kan betala tillbaka i hösten.
Reporter här Linn Hallberg. Och idag kom beskedet att den tidigare chefen för den amerikanska centralbanken Alan Greenspan är död. Han blev 100 år gammal.
Alan Greenspan går till historien som en av de som suttit allra längst som Fed-chef i USA. Under hans nästan 20 år som chef över centralbanken från 1987 till 2006 hyllades han av många för långa perioder av ihållande tillväxt och låg arbetslöshet. Men Greenspan har också upplevt kriser. Han föddes 1926 i New York, bara några år innan den stora depressionen, när han senare i livet nominerades till Fed-chef av president Ronald Reagan.
Today it's my pleasure to welcome Alan Greenspan.
Blev en annan krasch på Wall Street en av Greenspans första utmaningar, svarta måndagen 1987. Det skulle bli fler utmaningar för Alan Greenspan att hantera som Fed-chef innan han lämnade posten 2006. Som IT-kraschen 2000 och turbulensen efter 11 september-attackerna 2001. Och bland kritiker så menar man fortfarande att Greenspans stenhårda tro på avregleringar bidrog till bostadsbubblan i USA och efterföljande finanskrisen 2008. En kris ingen kunde förutspå enligt Greenspan själv.
But nobody forecast the 2008 crisis.
Alan Greenspan avled i sitt hem i sviten av Parkinsons sjukdom. Han blev 100 år. Simon Isaksson, Austin.
En titt på börsen nu. I Stockholm stängde den på plus 0,2%. London steg med 0,7%. Även i Frankfurt gick börsen upp med 0,7%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,4 och Nasdaq ner med 1,1. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 62 öre och en euro 10 kronor och 99 öre. Samtidigt som USA och Iran har inlett fredssamtal i Schweiz för att stärka den sköra vapenvilan möts förhandlingarna av oro bland många iranier inne i landet. Ekot har pratat med Hamid som berättar att många i hans omgivning överväger att lämna landet om regimen blir kvar vid makten. Vi har bytt ut hans namn och förvrängt hans röst för att skydda hans identitet.
De flesta av mina vänner har gett upp och avslutat sina politiska aktiviteter. Många är rädda och oroar sig för att regimen kommer komma ur kriget starkare än tidigare, säger Hamid, som Ekot når inne i Teheran. Efter mycket om och men ska USA och Iran nu ha inlett fredssamtal. Enligt uppgifter i medierna diskuteras också ett ekonomiskt bidrag till återuppbyggnaden av Iran. En plan som ska möjliggöra landets ekonomiska utveckling. Men de här uppgifterna oroar Hamid. Om det blir verklighet och pengarna hamnar hos regimen kommer ingen att våga gå ut på gatorna och protestera igen, säger han. Regimen kommer inte använda pengarna till folket eller landet. De kommer att gå till återuppbyggnad av en starkare militär och fler vapen, säger han. Hamid säger att iranierna har levt under regimens förtryck i decennier och vet hur den fungerar. Själv har Hamid alltid velat stanna kvar i Iran och uppleva ett fritt land med egna ögon. Men om situationen inte förändras, säger han, att han kan tvingas ompröva den drömmen. Just nu har jag inga planer på att lämna landet, men fortsätter det så här kan jag också bli en av dem som väljer att ge sig av, berättar han.
Reporter här, Nishtman Irandust. I södra Libanon har byggnader till ett värde av motsvarande 13,5 miljard kronor förstörts under kriget, enligt en rapport från FN-organet UNDP. Totalt har över 11 000 byggnader totalförstörts och ytterligare tusentals skadats i större eller mindre omfattning. Under kriget mot Hezbollah har Israel genomfört omfattande rivningar av hus nära den israeliska gränsen. Konflikten mellan USAs president Donald Trump och Italiens premiärminister Giorgia Meloni har fördjupats. De har länge sett som allierade, men i helgen kritiserade Trump Italien för bristande stöd under kriget mot Iran och upprepade sitt påstående om att Meloni bett om ett foto med honom under G7-mötet i Frankrike. Meloni avfärdar uppgifterna som sanslösa och oprovocerade påhopp.
Bråket mellan de två ledarna handlar inte bara om en bild från G7. Relationen mellan Trump och Meloni har försämrats under våren. Trump har sedan tidigare kritiserat Italien för att inte låta USA använda italienska baser på Sicilien under kriget mot Iran. Det har också varit spänt sedan Meloni kritiserat Trumps negativa uttalanden om påven Leo den 14. efter Donald Trumps uttalande på sin sociala medieplattform om att Italiens premiärminister bönat och bett om en bild med honom på G7-mötet i Frankrike, reagerade Meloni med en video på Instagram där hon sa att Trump hade hittat på alltihop.
Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate.
Hon avslutade inlägget med att spänna blicken i kameran och säga: en sak är säker, jag och Italien, vi tigger inte.
Io e l'Italia non imploriamo mai.
Och det här kommer samtidigt som Meloni förbereder sig för en valkampanj där relationen till Trump, som är impopulär i stora delar av Europa, kan bli en politisk belastning. Meloni har länge sett som en av Trumps närmaste allierade i Europa, och hon var den enda europeiska ledaren som kom på hans installation 2025. Melonis parti, Fratelli d'Italia, ligger fortfarande först i opinionsmätningarna, men hennes personliga stöd är mer pressat. I en mätning som opinionsinstitutet YouGov gjort hade fler italienare en negativ än positiv bild av Meloni. Caroline Poron, Paris.
Idag har regeringen presenterat sin nya politik på filmområdet, och flera besked har tagits emot med kritik inom filmbranschen. Kulturnytts Ylva Nilsson är med oss nu. Vad är det regeringen föreslår i sin proposition?
Ja, det är ju ett efterlängtat paket med förslag från regeringen som kanske inte riktigt lever upp till förväntningarna i alla led. Det har ju gått mer än ett drygt år sedan den statliga filmutredningen la fram sina förslag, och flera av dem blir inte verklighet nu. Framförallt så är det den föreslagna streamingskatten eller avgiften som var tänkt att bli strömningsbolagens bidrag till en branschgemensam filmfond som helt skrotas. Vi kan höra kulturminister Parisa Liljestrand motivera varför.
Vi vet att en streamingskatt ytterst kommer att belasta konsumenten, och vi vill helt enkelt att hushållen ska få behålla mer av sina egna pengar i plånboken. Vi vet ju också att det finns en hel del svenska produktioner som skapas i Sverige av bolag som har valt att investera och göra svensk film här. Vi tror inte heller att det skulle gynna dem.
Den här skatten skulle ju stärka filmbranschen med mer pengar. Hur blir det nu med finansieringen för svensk film?
Ja, precis. Strömningsskatten skulle tillsammans med pengar från staten och från biograferna stärka finansieringen för svensk film. Så blir det inte nu. Däremot tillsätter regeringen en utredning om hur idén med en sån här fond kan tas vidare. Det finns för många frågetecken enligt kulturministern.
Så hur reagerar filmbranschen på de här nya beskeden idag?
Ja, det är ganska innehållslöst kan man också sammanfatta reaktionerna med, speciellt med tanke på hur lång tid det har tagit sedan utredningen kom med sina förslag, så undrar flera aktörer vad som har hänt. Och det är inte bara strömningsskatten och filmfonden som inte blir av i den här propositionen. Även sänkt moms på biobesök saknas det besked om. Och Filminstitutets vd Anna Kroneman kallar det anmärkningsvärt att det saknas nya besked om finansieringen till svensk film.
Svensk film befinner sig på den absoluta bottenligan när det gäller stöd till europeisk film. Och det är ju anmärkningsvärt. Jag tycker att det här är ett svek mot publiken. Har vi ingen svensk film så kommer ingen publik, och då kommer det inte finnas några biografer i hela landet.
Det sa alltså Anna Kroneman vid Svenska Filminstitutet. Före dess Ylva Nilsson från Kulturnytt. Nu över till Radiosporten och Adrian Alebo Andersson.
Och här hos Radiosporten landar vi mitt i pågående fotbolls-VM och blickar fram mot en match i vilken historia bara väntar på att skrivas.
Idag kan Lionel Messi bli superhistorisk. Hans Argentina möter Österrike, och gör Lionel Messi mål så blir han den bästa målskytten genom alla VM-tider på här sidan.
Det är helt klart ett rekord som han ännu inte har. Ett av inte så många
känns det som nästan, men man har goda förutsättningar att slå.
Andreas Mats i samspråk med expert Jon Persson där. Matchen hör du i Sportextra i P4 med sändningsstart 18.45. Och vi avslutar med en studs ner i tennisvärlden och beskedet om att den tidigare Wimbledon-vinnaren Markéta Vondrosova stängs av i 4 år för doping efter att i december vägrat lämna ett dopingprov vid en oannonserad kontroll. Och med det säger sporten på återhörande.
Tack för den uppdateringen, Adrian Alebo Andersson. Och det blir sist ut i det här Ekot kvart i sex, där vi bland annat kunnat berätta om avgångsbesked från Storbritanniens premiärminister Keir Starmer idag. Och det ser ut som att den tidigare Manchester-borgmästaren Andy Burnham ser ut att ta över. Ebba Busch, KD-ledaren, hon har krav om att välfärden ska stå i fokus om hennes parti ska ingå i en eventuell regering. Det avslutar som sagt producent Ola Henriksson. Själv heter jag Carl-Oskar Alsén. Nu fortsätter P1-kvällen med radiokorrespondenterna Kina.